Hej och hjärtligt välkomna till det 126:e avsnittet av Golf och jakten på den perfekta golfbanan. Hej Johan.
Ja men hej Jens.
Hur står det till?
Ja det är bra, trevligt att du kunde ringa.
Ja. Du, ska vi börja? Ska vi göra det i rätt ordning nu för en gångs skull så att vi kommer med väderkollen direkt på morgonen här? Så liksom, vi är på väg mot en golfsäsong i alla fall.
Ja, tycker jag, med stormsteg alltså.
Ja.
Det är lite lustigt för att det dyker upp olika sådana här prognoser lite. Bland annat så såg jag en prognos för ett par veckor sedan att den här monsterkylan kommer tillbaka vid månadsskiftet och då skulle det bli 40 grader kallt i hela landet. Så här. Men det gör ju inte det.
Nej.
Och så skulle det bli lite småkallt idag, men det är väl inte så farligt. Så att det är på något sätt, någonstans för ett par veckor sedan så bestämde sig väl att men det får vara några plusgrader. Det behöver inte vara så där kallt och snöigt längre. Men det är väldigt skönt.
Jag får känslan av att solen faktiskt gör sitt jobb i viss utsträckning.
Det gör det ju.
Sådär. Problemet är bara att om det blir lite högtryck och sådär, då kan det väl bli några dagar med lite minusgrader igen och sådär. Vi får väl se.
Då är det lite ge och ta där, för att de där minusgraderna kompenseras ju av att det är jädrigt skönt i solen liksom. Så att det är ju verkligen en fördel med det här.
Gårdagen så var jag ute och raskade sådär, och då var det verkligen iskallt i skuggan. Och sen så var det anständigt i solen. Sådär. Så att man kände såhär, nu öppnar rangerna åtminstone nu då. Sådär.
Det har nog gått lite fort alltså, för att jag tror att det var så mycket, det snöade ju hela tiden och det var ju minusgrader ganska stadigt och så var det monsterkyla, så att nu är det som vanligt att golfklubbarna är lite tagna på sängen. Och just det slog ju om bara plötsligt och så skulle man då börja använda jag känner igen det, lite charmigt på något sätt. Det här hör ju ihop med att de inte är oftast kommersiella företag och måste tjäna in de här pengarna hela tiden, utan det är vi organisationer, vi är föreningar och vi gör våran plan här och så har vi satt ett datum.
Så är det ju, men samtidigt så det finns ju någon slags erfarenhet av, alltså det är ju fortfarande hård kärle i marken till exempel, så att man vet ju inte riktigt, och jag vet inte hur djupt den är, vet du det?
Nej, jag brukar nämna det här med att om man går ut på isen eller man frågar dem som sitter och fiskar på isen så har de, de sa ju för några veckor sedan, sa de 40 cm och då är det ju ungefär likadant i marken. Liksom. Det är ju inte så stor skillnad.
Det är sant.
Snötäcke på marken, men det kan vara tjockt snötäcke på isen också. Och då påverkar det liksom is och av tjäletjockleken. Så jag tror att det är ordentligt med tjäle. Men sen är också frågan om, för det, så var det alltid förr i tiden. Så länge jag var kärla gör vi ingenting.
Nej, men det är, jag vet att jag har spelat på jättefin bana och sådär. Och sen så skulle man laga ett nedslagsmärke då. Och sen så, för det var ett nedslagsmärke då som var sådär. Så försökte man få ner grinlagaren i. Men det gick inte, för det under det här nedslagsmärket då var det stenhårt. Alltså var kärlan kvar där. Ja. Och jag vet, den golfbanan, det var ju inget fel på den sen så att säga. Men så var det i alla fall.
Ja, precis.
Men det är inte många gånger jag spelar på tjälebanor. Men kanske man ska börja med, jag vet inte.
Det finns en risk att det samlas en massa vatten som inte ska komma ner. Och så. Det är svårt, men det kommer väl igång nu. Till slut blir det liksom så här, det här är ju, varför inte? Och sen så, då kör vi då.
Ett vårtecken i det här, det brukar vara att man sticker till, för min del, sticker till Ullna indoor och börjar slå lite. Och sådär, och du sticker söder om stan till något konstigt ställe där och slår och sådär.
Och för
min del, det här kan jag kalla mig lite sen på bollen, men jag åkte till... jag och vår gemensamma kompis Lasse och stack till Ruff i Hammarbyhamnen, är inte Värtahamnen. Och testade det i söndags. Det var jätteintressant faktiskt. För att då har man där Ullna då som man har varit på och sådär. Och då brukar man åka dit och så, för då var jag där för att ta sig så här. Och så är man två stycken ofta då på en matta i en timme. Och då vet jag att när man är på Ullna indoor så kan det vara, kan jag känna sådär efter en halvtimme ungefär. Så här, man är två på en sån här, känna så här. Ja, vad ska jag göra nu då? Alltså det är lite så. Alltså man slår, jag vet inte hur många slag man slår, men man slår ett gäng slag och så går det inte speciellt bra eller så, liksom sådär. Och så håller man på och så lyckas man på något sätt få den där timmen att gå lite grann. Lite så är det. Det är ganska hemskt, men så är det faktiskt så här, tycker jag. Nu var vi på en ruff och så spelade vi New Course. Och så körde vi den match och sådär. Och det har ju en jävla massa svagheter det där med konstiga grejer och sådär. Bland annat så här, när man kommer nära green och så skulle man liksom, jaha okej, här ligger green, det är 16 meter och så är de här vattendropparna som ska förklara vad du har för problem framför dig. Så där. Nej, det gör de inte. De kan de få skita i. Eller jag vet inte, har de helt platt? Nej, jag vet inte, det var helt obegripligt för mig i alla fall. Det var första gången i och för sig. Man kanske blir jättebra på att se efter ett tag. Aha, den faller vänster, ner för upp för det. Ingen aning. Men förutom det så var det faktiskt så att det var svinkul. Vi hade jätteroligt och den där timmen gick alltså så jävla fort så det var intressant. Vi kom till 12:e hålet tror jag eller någonting sånt där.
Ja, just det.
Vi var ganska disciplinerade, vi stod inte och tjafsade någonting sådär utan det var, vi fattade det att det här, ska vi hinna runt på en timme får vi spela på utav helvete. Och det hade vi inte en chans till. Det var mest för att vi slog sådana slag runt grinorna tror jag och sånt där. Men av någon anledning så var det jätteskoj. Sen så kollade jag liksom så här, vad det kostar och så här. Då är ju Ullna en mattan timme kostar ungefär 280 spänn. Och Ruff kostar ungefär, eller ja, alltså samma tidsperiod så kostar den kostar 360 då. Så vad är det 80 spänn mer då för Ruff?
Ja, just det.
Jag hade lätt kunnat vara där i 2 timmar. Frågan är om jag tycker att det är värt att vara där i 2 timmar. 360 spänn, det tycker jag, det är mycket pengar för att spela 18 hål golf. För det är ungefär vad man skulle ha hunnit med. Då hade man liksom inte stressat riktigt lika mycket kanske eller någonting sånt där. Jag tycker det är kanske lite dyrt men jävligt kul. Alltså jag måste säga det. Så att när de blir liksom får utsatts för lite mer konkurrens eller vad, jag vet inte vad det är, eller man hittar några udda tider eller vad det nu kan vara, så tycker jag att men det var skoj. Det var riktigt skoj faktiskt.
Ja, men det är som du säger. Men jag tänker mycket på det här med alltså, det står någonstans att det är 16 meter och så ska man slå ett bunkerslag eller någonting. Och man, ingen sand eller någonting där. Och så
nej.
Alltså, hjärnan fattar ju inte riktigt det med 16 meter och det tycker jag är rätt bra för att jag menar, närspelet ska inte det vara på känsla liksom.
Jo visst, ja verkligen. Ja.
Alltså, och det är så absoluta svårigheten och så slår man en riktigt, riktigt dålig, man spelar skit i närspelet.
Ja, men det är helt omöjligt. För det var så att om man kom innanför 3 meter till flaggan så fick man den putten så att säga nästa då. Så att allting innanför, man kunde ställa in där hur man ville. Man kunde putta och sådär. Men de sa så här, om ni inte har gjort det tidigare så skit i det. Så kan ni liksom, för det tar rätt lång tid att fatta det där, få känslan för det. Och så, så det hoppade vi över. Och så då var det så att green träff, automatiskt 2 putt. Grinträff inom 3 meter automatisk enputt. Det är bara lika för båda så att det blir någon sådär. Men det är man ju liksom inom 3 meter så sänker man ju
när jag missat en sån.
Försökte du antyda något annat där? Va? Nej, jag kan inte tänka mig det.
Men alltså, det går ju väl att ställa in där. Man ska inte hålla på för länge och knappa på maskinen. Det tycker
nej,
jag.
Nej, för fan. Vi sa till någon där, kom hit, gör det fort som fan. För vi ser att vi har bara en timme på oss där. Dyrt. Dyrt som fan.
Ja, fixa det.
Ja, precis.
Vi gjorde det där någon gång och då kunde man ställa in någon sån här algoritm, vet du, att man... Du vet, så att det blev som att 9 gånger 10 eller någonting från 12 meter, vet, sådär.
Det här var lika för alla. Och hade det varit någon slumpgenerator så vet jag att min gode kamrat Lars hade blivit jävligt förbannad om det. För då hade han påstått att jag hade mycket mer tur än vad han hade. Vilket jag naturligtvis har eftersom jag är mycket bättre. Det var intressant. Det var intressant. Och man, lite så här börjar man tänka sådär, vänta nu här, okej. Om de nu fixar det här med på något jävla vänster det här med närspelet så att det blir bättre.
Ja, just det.
Då kan det ju där bli riktigt skoj.
Ja.
Alltså att man får någon slags känsla. Det är också sån här lite konstiga grejer. När man slog iväg bollen så går den inom båge och så följer man bollen i luften, så tänker man, den där är ju på väg åt rätt, nej, och sen viker den av på något konstigt sätt. Det var också lite så här konstigt. Men nej, men man kände igen golfbanan och allting sånt där. Det var skoj.
Mm.
Faktiskt. De kunde ha haft någon slags fläkt eller någon sån där som kunde ha blåst. Som hade fått något tredje. Du har vinden från höger eller du har vinden från
mitt. Ja, just
det. Alltså, det hade varit fräsigt. Men annars var det väl, ja, lite kul faktiskt.
Vi hade ju en dålig upplevelse av det där. Jag och min fru då, för några år sedan. Men, och då svagheten med det här det var att vi för det första, ni tog ju rätt bana.
Ja, ni tog en öppen jävla bana. Där är öppen bana, noll problem. Liksom. Det är bara smacka på.
Vi hamnade ju på Pebble Beach. Och då hamnade vi på beachen helt enkelt. Och det är inte så, där nere får det inte särskilt kul att spela. Och det känns ju väldigt konstigt att slå det slaget upp för kanten och sådär. Så vi höll på. Och så blev man väldigt nervös för att tappa upp bollarna och sådär. Och sen var det någonting med, som du säger, med siktet. För att det var inte bara att smälla på bollen fram mot duken och så förstod liksom maskinen var den skulle hamna. Utan man skulle först det var ju förhållande till vad man hade siktat in. Och det där tyckte jag var jätteknepigt. Och ja, men det blev inte rätt för att ni siktade liksom fel. Och, ja, så det kan vara därför du säger att den vek av lite plötsligt och sådär. Ja, eftersom jag kommer ihåg det där, så när jag håller på, vi var ju bara slå på någon range. Men det jag vet nog att lägga bollen precis mitt i den här mattan. Så att den börjar från en central punkt så att maskinen ska förstå slaget. För att om man lägger en liten några decimeter till höger till vänster så blir det ju fel med utgångsvinklarna. Och då blir det fel helt enkelt.
Ja, det kan du rätt i. Ja, fast jag tänkte att väl, i och med att det inte var någon markering för exakt var det var. Så det där fixar datorn, för datorer det är smarta saker.
Men det gör de inte än så länge. Alltså, vilket var jättespännande lärdom att ha. För att den ska förstå. Det måste bara precis börja mitt i där. Liksom.
Ja, men det var något slag som jag bara slängde ner bollen. Och så här, inte tänkte på att titta var den där kameran var. Och så drog jag iväg den. Och så hände ingenting. Så aha, då var det för att jag hade lagt bollen fel. Så just. Då var det bara att lägga tillbaka den på rätt sådär.
Ja.
Plikta 800 slag och sen så vidare.
Ja. Nej, några slag som man slår är för dåliga för att maskinen ska förstå dem överhuvudtaget.
Inte mina.
Nej, inte mina heller.
Vad snackar du om? Jag fattar. Nej, men det var alltså det är lite lustigt tycker jag på något sätt. Nu gör jag ju alltid så här, det finns ju de som är early adapters och så finns det de som är skitsega, och jag är ju skitseg vad det gäller allt sånt där. Ja. Jag kommer ihåg när SMS kom, så tyckte jag, vad är det där för jävla meningslöshet och så där.
Helt. Ja, jag också.
Ja. Skicka en ring istället. Hur svårt kan det vara? Så ge inte mig några nyheter sådär. För det mesta i alla fall. Nu har det kommit, det är faktiskt lite spännande apropå nyheter och förändringar och såna här saker som jag blev lite så här. Det har kommit ett nytt puttgrepp som går som en strut. Och så att den ska liksom anpassa sig efter vad vänsterhanden gör och högerhanden gör. För de gör olika saker i en puttgrepp, en puttrörelse. Så att den är anpassad efter det. Och det tror jag kommer att bli en... det är sådär liksom... Ja, men du vet, ibland så känner man sig, varför har de inte kommit på det här tidigare för?
Ja,
det här är ju obegripligt. Det här är oerhört spännande att bara känna det där jävla greppet på någon i någon butik sådär. Och liksom bara, hur känns det sådär? Och jag tror att det kommer bli en storsäljare. För det, då blev jag lite sådär, ja du vet.
Mm.
Sugen på det helt enkelt.
Ja, men det är spännande. Och så kommer den här regel... diskussionen efter det naturligtvis, så kommer det bli ljudet. Så.
Nej, men det är ute på marknaden nu, så att det är godkänt. Och de har ju hållit på med grepp. Det är väl av för sig jättekonstigt egentligen att man får ha ett grepp som inte är likadant hela vägen, så att säga. Men det här är alltså lite smalare längst ner, tror jag, och sen så bredare längst upp. Eller är det tvärtom? Ja, jag vet inte. Men jag ska kolla det i alla fall. Jag är jättenyfiken på det. Jag tror att det där kan vara väldigt skönt att hålla i en putta. Och det man har sett på nätet, så här, folk har varit lyriska kring det. Eller lyriska, men gillat i alla fall. Så, där. Så det är bra.
Mm. Ja, alltså när det gäller grepp så är det så att jag tycker egentligen att det ska vara så här lindade lädergrepp.
Mm.
Så man måste spotta i händerna varje gång man ska slå någonting eller putta.
Mm.
Liksom.
Mm.
Men alltså, ja, de där tjocka puttegreppen och så, ja. Mm.
Och oh, spelet har aldrig blivit så likt sen vi fick stålskaft, det är det du vill säga också.
Nej, det är för jävligt. Det var någon som sa det där att när de började klippa fairways, då förstörde man spelet fullständigt.
Ja, ja verkligen, ja. Ingen rot. Eller liksom alla hålkanter är likadant skurna överallt och sådär. Det är helt ointressant. Och,
ja, men skittråkigt. Ja. Mekaniskt.
Ja, mekaniskt, precis. Ja. Då är det inget svårt, det är utmaningen borta. Ja, det kan man verkligen hålla med. Mm. Det, men det var lite roligt på vår Österåker där på någon, var det någon kreativ greenkeeper någon gång så där, som gjorde på putting green halva storleken på hål. Så att man precis fick ner och kunde plocka upp sin boll. Sådär. Så stod man och övade på det där och det var ju jävligt svårt sådär. Men då var ju tanken naturligtvis att sen när man gick ut på banan så skulle man ju tycka att det var stort som hink. Sådär. Jag vet inte om det, jag tror inte alls att man upplevde det så. Det höll väl något år eller två eller något sånt där, sen så försvann det. Men jag gillar idén alltså. Det är kul när folk testar någonting nytt.
Ja.
Mm. Det är ju sådär. Och,
ja. På något sätt så borde man ju, alltså, det har ju varit sådana när vi kommit till Visby GK på deras putting är det ju några sådana där små rackare som, man, ja, som
mm.
jag blev först orolig för att jag inte ska få upp bollen.
Sen ja, just det.
Ja. Ja. Men det, och det får man och, ja. Men, och då är det ju det att den är så himla bra den här puttingen. Dels är den väldigt bra så den är lite, väldigt kuperad så att, ja. Att det blir så fruktansvärt svårt alltså.
Ja.
Det är klart att man är mer koncentrerad på att slå bollen mitt i hål men man får inte ge
det. Ja, men det där är ju lite, det är ju två ja. Skolor då. Det är ja. Ju de som tycker golf är något sånt som ska vara underhållande och sånt där som du ja. Då möjligtvis tycker. Så finns det de som tycker att så där ska inte alls vara. En putting green ska vara platt. Därför ja. Man ska stå och öva stroket. Så där, man ska inte hålla på och ha roligt på en putting green. Utan du, där ska du stå och lära dig att slå rakt. Och sen så ska du anpassa det där sen ute på golfbanan på något sätt.
Ja, precis.
Det, och det är lite lustigt när man är i Skottland och är, alltså brittiska öarna så där. Ganska vanligt med absolut helt platta putting greens. Har du tänkt på det?
Ja, men samtidigt som man det Himalayas på St. Andrews.
Ja, men det är inte en putting green.
Nej, det är alltså. Inte en putting green, är det så?
Nej, det är inte en putting green som du använder nej. Innan du ska gå ut och spela. Nej. Utan nej. Det är något annat. Där är en massa tanter som spelar och har roligt och sådär. Ja. Men går du upp på putting green på New Course och Jubilee Course där, ja. Den är helt platt.
Ja.
Och det har varit på många banor i England som har varit helt platt. Sen har det varit några undantag som man liksom, det här är inte sant. Liksom så där. Men det är två olika skolor.
Ja, egentligen så var det så att jag har ritat en green på Augusta. Och då var det så att då skrek de nästan på mig, det måste bli helt platt.
Just det.
Nu, ja. Nu var det ju så att.
Lyssnade du på det då?
Ja, det gjorde jag faktiskt. Men,
jaha.
Alltså problemet är ju det att en putting green måste ju på något sätt också passa in i miljön. Det kan ju inte bara sluta med en världens kant om man kan.
Kan visst det.
Ja, det är dyrt som fan. Ja. Vi hade inte så mycket pengar så att jag lät ju den liksom söka sig ja. Lite med ja, landskap. Ja. Men jag har lyssnat rätt mycket på det. Men sen tänkte jag så här att ja, det finns ju de här som tycker att man ska stå och försöka nöta på slå bollen rakt fram hela tiden. Nu, det tycker inte jag verkar så kul. Men så finns det vi andra då som gillar att leka på en putting känsla och så här. Så man skulle ju ha en av varje egentligen.
Ja.
Men det var ju lite det problemet att nu fick vi den här där jag hade tänkt oss med den. Där står ju liksom det här skjulet där alla golfbilarna är nu. Det hade varit bättre med putting green där som hade varit lite Himalayas variant sådär. Och det är samma, alltså Kevinge hade ju också det där problemet och den rev man ju upp. Alltså, för den var ju skitkul rent ut sagt. Men det har jag också träffat folk från Åge som sagt, har du sett putting green på Kevinge? Du är dum. Ja, de tyckte det var.
Ja, visst. Ja. Ja. Ja, men det är faktiskt så på Österåker också.
Ja.
Så vi har en Himalaya green då och så har vi en normal putting green sådär.
Ja.
Och den här Himalaya greenen är stor så in i helvete. Och helt sjuka hål och sådär. Men det är ingen där och spelar. Alla är nere och tror att de ska bli Tiger Woods eller sådär. Ja, du vet, Steve Stricker eller någonting. Puttar som gudar liksom.
Ja.
Det är där folk är. För folk vill bli bättre på golf. De vill inte ha roligt ute på golfbanan. De vill bli bra ute på golfbanan. Det är liksom det som är grejen.
Men så kommer man till det här hålet där liksom det är nerför och sen så går det höger ordentligt.
Mm.
Och sen kommer man på, ja nu räcker det ju inte bara att slå bollen rakt fram. Utan här måste jag ju faktiskt ha känslan för det här slaget. Så att jag tror att det är mycket felkalkyl det där. Ja, och du måste kanske kunna starta bollen. Men hur mycket sån träning orkar man med att starta bollen, starta bollen, starta bollen? Det blir ju skittråkigt liksom.
Ja, det är så men det är därför folk inte tränar puttning där, för att det är så jävla tråkigt. Ja, men det kan, jag kan köpa det lite grann sådär. Ja. För att jag har alltid upplevt det som... ja, här står jag och puttar. Blir jag bättre på puttning? Nej. Alltså, jag har alltid undrat, vad är det för övning man ska... Ska man liksom träffa mitt i? Hur vet jag det? Ska jag komma där med någon sån här torrschampo på putterhuvudet, ser ut som en jävla idiot på puttinggrin liksom. Träna på att träffa mitt i bladet. Eller du vet sådär. Ja. Och det kan man inte göra, för då ser man ju ut som man tror att man är något. Och det vet man ju att man inte är. Så att, men det vore jävligt kul att hitta den där övningen som faktiskt gjorde att man lärde sig någonting om puttning sådär. Och jag har trott det hela tiden sådär, att man sådär, ja men 10 000 puttar så tar jag 2 slag av min puttingscore i snitt liksom sådär. Ja men då gör jag 10 000 puttar, det har jag inga problem med. Men det blir ju inte det. Det blir ju inte bättre. Det känns inte som man blir bättre.
Jag har förstår en, du? Ja, jag förstår. Och jag har ett förslag. Ja. Som jag har använt den på någon person så, och så gav det jättemycket resultat. Och det, jag håller med, alltså just det där malandet kanske inte ger någonting. Ungefär som man står på rangen och slår de här järnsjöerna i mäktar. Man blir inte bättre på det. Men den här övningen, den handlar då om att man, du vet, man, det är ganska enkelt att man sätter upp 2 rader av peggar. Så det blir ett helt rakt spår och sen så slår man och slår mycket på huvudet så att man ser till att man inte träffar de där pengarna, och då lär man sig föra klubbhuvudet genom träffen på rakt genom träffen. Och det tycker man,
ja, det är svårt.
Det är skitsvårt, ja. Men när kroppen fattar det, då lär man sig starta bollen rakt helt enkelt.
Men det kanske
och då, där finns det förutsättningar då, för att när man kan starta bollen rakt så kan man sikta också. Det kunde man ju inte innan. Den är faktiskt bra, den ger resultat.
Ja. Det enda jag tränar på tingen, det är när break input, det är att läsa en bakifrån. Sådär. Där tror jag på. Och så försöker jag hitta ett märke som är kanske halvvägs eller en tredjedel någonstans där till hålet. Och så där, den, om jag slår över den, då har jag läst den på den linjen. Och sen slår jag den över den märket och så får jag se vad som händer. Problemet är att när jag sitter bakom och tittar på bolljäveln så säger jag att det är den linjen. Så när jag ställer upp med den, då styr mina fötter mig. Och sen så överdriver den alltid den rörelsen. Ja. Så jag är en boll högre ungefär än det märket som jag läst. Och sen missar jag bolljäveln då, för att jag, alltså så här, då kan jag lika gärna, eller då vet jag inte varför jag håller på och läser, för det gör jag alltid. Men då borde jag, så här, vad jag skulle ha är ett märke eller liksom en krita eller ett litet färg, liksom så här, så kunde jag göra en liten dutt så där. Och så kunde jag liksom där över och sen går jag fram och så gör jag ett litet märke där. Och då ska jag inte skämma ut med allt för mycket på golfbanan eller på ett puttinggrin. Och sen går jag tillbaka och så slår jag över det märke, för då skulle det vara tydligare än bara ett ögonmärke att okej, då gick jag lite över och sen kan jag sätta, jag gick en dess eller en halv, 3 centimeter över det märket, och sen går jag tillbaka och så sätter ett märke där och sen går jag tillbaka och läser linjen därifrån, och så på något sätt så skulle jag utveckla ett bättre sätt att läsa griner i förhållande till vad jag slår.
Absolut, vad hette han, den här närspelsguren som skrev en
Peltz?
Va?
Peltz.
Men han har ju skrivit allt egentligen, så att man kan inte citera honom. Men jag tror att en av de här intressanta slutsatserna han hade var att i stort sett alla underläser puttarna. Precis det du berättar nu. Mm. Att man läser den och så säger man att den ska över den punkten. Men man borde egentligen sikta högre upp i breket. Liksom. Sen är det också så att man, sen man slår den, så slår man den ofta annorlunda än man har läst den. För att kroppen vet, någonstans i kroppen så finns den, eller hjärnan så finns den här kunskapen om just att men den ska ändå dit upp. Alltså. Det tycker jag är spännande.
Fast det där håller inte jag med om riktigt. Där, för att jag vet att om du har en halvmeters putt med ganska mycket break i, vi säger det, eller tillräckligt mycket så du måste sikta utanför hål. Så finns det ingenting vidrigare än att slå den så att du kommer under hål. Det är värsta som finns. Så då är det bättre att missa överhåll. Så du slår den lite starkare så att du siktar på att få i den liksom precis i vänsterkant, ja, om det lutar höger. Ja, du fattar, ja, liksom, lite över. Där ska den droppa ner. För missar den över, då har du i alla fall gett, alltså, det här när den fjömar fram och bara, ja, liksom lägger sig nedanför. Det är så vidrigt, så att våga slå den tillräckligt löst, om man säger så. Det kräver sig. Och det där tänker jag faktiskt på när jag puttar, ja, att slå den nu inte 2 decimeter över hål härifrån, från 30 centimeter. Det är så jävla sådär. Försök åtminstone liksom.
Broside.
Ja, precis. Exakt. Broside my ass liksom, sådär. Det är chicken side. Det är faktiskt det. Ja, men det är att våga ja, sådär, hålla på.
Ja, men den där diskussionen vi har haft förut, men det är en av de roligare diskussionerna just i golf, att man kan säga det när man drar den först inte åt helvete, men man drar den ovanför och så säger man pro-side och så man är lite nöjd med
och så man lite stöddig.
Ja. Fortfarande, fast man är en fullständig idiot som inte
får säkert. Kommer man därifrån med sina vita golfskor och tror att man är något. Ja. Nej, men det är faktiskt, jag tycker det är fascinerande där med puttning, för att det är nästan det mest intressanta, för allting annat så är det en stor stark kille eller någonting sånt där, liksom sådär. Men puttning, att putta bra, ska ju vilken idiot som helst kunna göra. Det finns ingenting fysiskt i det, utan nej, det är bara att övningssak, ja, och du ska. Men jag har aldrig sett någon som puttar bra, riktigt, nej, jävla bra, alltså sådär, alltså, som man ser de här på TV gör. Och som liksom hela tiden slår den, läser den bra och slår den bra och liksom stryker hålkanten från 3 meter eller någonting sånt där.
Ja, det
antingen i eller stryker hålkanten. Det är liksom, ja, det är minimikravet från 3 meter. Fan. Ja. Och så kommer sådana här super som du. Nej, men du och jag, liksom alla man känner så här. Ja. Så bara, hur fan kan missa den liksom, ja, 3 decimeter? Från 3 meter i höger eller vänster. Det är ju, ja, alltså på en någorlunda platt grin. Hur är det möjligt?
Men sen får man ju se det också. Så, alltså, hur mycket arbete ligger det bakom den putten som vi slår? Vi ja, tillbringar ingen tid alls på puttningen. För det är ju så att det är så skittråkigt. På något sätt, jag har köpt det. Jag trivs inte att stå och mala på puttningen. Det är väl ungefär det enda jag inte kan riktigt träna. Då. Om man skulle leka med bollen på något sätt. Och så får man då acceptera att jag vet inte riktigt hur jag startar. Jag vet inte riktigt om jag läser rätt. Och sen, så det är ju ett stort jävla lotteri när vi puttar. Så är det. Och det är det inte när de där som du ser på TV. Det är inget lotteri. Det är en fruktansvärd massa vetenskap bakom. Men de har filmat och tittat. Och, jävlar vad de har kollat.
Men de har ju någonting extra, de där jävlarna som är alltså på den där nivån som vi tänker oss då. Alltså Challenge Tour uppåt eller något sånt där. De flesta. Om man inte... förutom Scott i Scheffler då, som är jag vet inte, jag kanske bara inbillar mig att de är så, men jag tycker den här längdkontrollen de har, den är så oerhörd från, du vet, 10 meter eller någonting sånt där, en halv meter, en meter, och sen så nästan aldrig att de bränner returen liksom, eller så här. Det är liksom, ja, det är så otroligt imponerande.
Ja, sen är det väl också problemet att man ser de här som sätter returerna, för att det är precis som det brukar stå efter efter 4 dagar, så är det allting inom 3 meter sänkte den här personen. Ja, men det var ju den som vann.
Ja, ja, precis. Ja.
Man kan se de här som kom sist.
Ja, visst. Det var Thomas Detry som var 8-puttade den och jävla hålen. Och han verkar ju ha hål i huvudet, den killen.
Jag hoppas ju väldigt mycket på Thomas Detry, men det blir inte riktigt.
Nej, ja, men jag gillar honom. Jag gillar ju folk som är lite psykoffer sådär. Det är de som är lite kul på något sätt. De här maskinerna, det var ju nu... jag vet inte om han är maskin, men det var ju på PGA-touren nu här, så var det någon snubbe som... Eckrot någonting.
Eckrot, ja.
Eckrot. Jävla fult namn. Har du hört något fulare namn?
Han måste heta Eckrot, tror du inte det?
Ja, men det låter, men Eckrot. Liksom. Hur fan kan de liksom så här? Du heter Eckrot och så ska vi göra det här lite roligt så där. Eckrot.
Eckrot.
Ja, nej, men han, det var ju, det hände ju liksom ingenting. Det var otroligt bekväm seger, kändes det som, tycker jag.
Ja, det var det. Det var det faktiskt. Ja.
Det bara, ja, så där, och sen så, ja, det är 3-4 slag eller vad det var. Det är ingen spänning alls.
Mm. Nej, han var stadig på slutet faktiskt. Det, var, det fanns ju en del möjligheter. Det är ju läskiga inspel där med vatten till höger. Just det, det läcker ut för högerspelare. Sådär. Men nej, nej, han lät sig inte påverka sådär.
Faktiskt. Men jag såg någonting annat jävligt intressant som jag tror kan vara en masterstips.
Ja.
Ja, ett udda. Det är inte såhär Scheffler vinner eller Rahm eller något sånt där. Jag blev jävligt imponerad. Och dessutom fruktansvärt duktig puttare. Och som jag tror passar och har passat och spelat bra tidigare där och så, men inte kunnat drivit, men nu har en swing som sitter som en smäck. Ricky Fowler.
Ja, ja, ja.
36 år gammal, har spelat den där hur många gånger som helst, kan banan och svingar som en gud nu alltså. Och han måste tycka att det är så fruktansvärt kul som det är nu, att han liksom har kontroll på sin swing och det ser, han är på planet, det flyter på sådär. Och sen så vet vi att han kan putta. Han har en sunt sätt att putta på som kan funka.
Ja,
så jag sätter en liten, jag flaggar för Ricky Fowler. Då ser man klar kvalgränsen.
Kan inte hans utveckling riktigt, varför det var som han gick så dåligt alla de här åren?
Ja, men det var ju det här att han var för flack. Han blev flackare och flackare och flackare och gick bara på timing hela tiden. Och sen har han lyckats, vilket folk inte pratar så mycket om tycker jag. Så har de styrt upp här. Jag vet inte vem han har gått till. Men han har en så otroligt fin sving nu. Tycker jag. Och den går på snöret. Så att det är lite... Ja. Så har jag bara en sak. Sen ska du få prata om en grej som du vill prata om. Men, och det är Liv igen då. Dels så kom ju Majestics med Stensson. De kom sist. Och jag tror att Stensson håller på att bryta ihop på de andra killarna. Alltså, Sam Horsfield spelar i och för sig lite hyggt. Men den där Poulter och Westwood, de är alltid tre slag sämre än Stensson. Varenda jävlar bara sänker honom hela tiden. Så att han är nog jävligt trött på dem lagmässigt i alla fall. För han hamnar någonstans i mitten hela tiden, Stensson, och spelar liksom hygglig golf. Sådär, va? Medans de andra tre, alltså är det inte Horsfield som är sist, så är det Poulter som är sist och Westwood som är sist. Alltså de är värdelösa helt enkelt, de andra tre. Otroligt jobbigt. Alltså i fotboll eller alla andra lagsporter kan man säga, du kanske ska vila den här veckan. Sådär, liksom.
Har de ingen bänk då?
Ja, exakt! Det är det, de skulle ju ha så här några, slänga in där. Ja. Men det har de inte. Men det var inte egentligen det jag tänkte, utan jag tänkte med Anthony Kim som jag tycker dök upp nu sådär.
Ja,
alltså man får känslan av att han har tränat golf exakt 3 dagar.
Ja.
Och sen slänger han sig in och möter de som spelar dag ut och dag in och verkligen har det som yrke och sådana här saker. Och att han vågar, det gick inte så bra, men det gick helt dåligt. Men att han vågar, alltså modet att göra det, det tycker jag är rätt imponerande faktiskt. Det är tufft. Får se hur det går sen. Men, och sen så är jag ju uppåt 40 eller någonting sånt där. Så att ska han börja kunna spela anständig golf och hamna? Ja, kanske. Jag har ingen aning. Han har ju vilas i form kanske.
Ja, 12 år eller någonting. Ja, eller hur?
Ja, verkligen.
Duktig som helst. Ja.
Ja. Sen måste jag bara säga en annan sak. Jävla, tycker de Liv gjorde en så jävla bra grej som PGA-touren och Europa-touren aldrig gör, nästan. Och gör de så sätter de dit en stackars jävla vad heter det? Amatören och sådär. Men de satte dit Meronk på långsamt spel. Ett slags plikt för det. Så jävla bra. Han är så långsam. Och sen sitter de på klockan. De vet att de är på klockan. Och sen så kommer han upp på tid. Det är han som har honören. Och tar fanskapet 2 minuter. Och slår iväg bolljävel. Alltså du vet att du är på klockan. Jag vet inte. Alltså... Från det du kommer upp, och du har ju spelat den här banan, inspelsvarv, du vet ungefär. Du kanske pekar mellan 2 klubbor. Du har hjälp av en caddy som säger, men det blåser därifrån, jag tror att det är bra. Det är 10 sekunder, du tar klubban, du ställer upp, du tvekar lite. Alltså allting över 1 minut, det går inte.
Nej, det går inte, jag håller med. Det är ruskigt mycket tid.
Ja, alltså man vet ju själv när det är någon som är uppe på 40 sekunder så här. Man är ju beredd att slå ihjäl fanskapet alltså. När de håller på och liksom gör de där gå bort härifrån liksom. Och sen så 2 minuter. Så, och det har jag, det har aldrig hänt vad jag vet på, det har det säkert hänt då, men jag kan inte komma på något tillfälle när de har pliktat någon sådär, förutom på Augusta då pliktade de en stackars amatör som var ute och spelade, hur taskigt som helst, det är 10 år sedan och sånt där. Och sen så på damtouren har jag ju pliktat någon gång och sådär, men det här är ju, det här är ju så jävla bra.
Ja, det är jättebra, för att det som du säger, det tar jättelång tid och det är först, man tycker första spelaren kanske, men och sen kommer andra spelaren upp och beter sig likadant. Då har väl haft en jävla massa tid och liksom småviska lite till varandra och sen blir det den här eller den här klubban och sen bara iväg med den. Nej, nu ska vi börja våran process. Oh. Och det där är ju så fruktansvärt problem. Alltså det finns ju spelare som faktiskt spelar fort och de måste tycka att det där är riktig öken. Och det, vi som ska titta på skiten, vi tycker att det här är riktig öken. Det går ju att redigera bort självklart. Men
ja, visst.
Ganska många sådana här, nu är det bara att breda bollen kvar på banan. Och då är det
grejen är sådär, när det är lite kö på banan, och sådär, vilket det antagligen är hela jävla tiden. Sådär, kan man ju bete sig hur fan de vill, det spelar ingen roll. Men när de har fått en varning, de är ett halvt till ett hål efter. Det är ju först då de får varningar. Om de spelar långsamt och de har en lucka, då har de ju ingenting att vänta på eller någonting sådär. Alltså, det är då. Alltså, det är, och sen så bara, så fan tror han liksom. Att han ska komma undan liksom, på något sätt sådär. Att, nej, det där är liksom, så att, riktigt jävla bra. Hoppas de, det är kanon att de...
Men det har varit bara för galleriet tidigare. De har sagt och de har satt upp på klockan kanske. Så, och det har inte aldrig hänt någonting. Så det var ju skitbra om Liv sätter ner foten nu.
Ja, att, verkligen.
Vi menar faktiskt allvar.
Och för grejen är sådär att de har ju väldigt mycket tid. Normalt sett, det är ju 40 sekunder hit och en minut hit och sådär för första liksom, och sen så är det lite kortare för andra och sådär. Och håller de på sådär och utnyttjar den här tiden, då kommer de aldrig runt i alla fall. Liksom, sådär. Så att normalt sett så när de är på klockan och har lite sådär, så det är ju ingen svårighet att inte bli pliktad. Men om du håller på i 2 minuter och det inte handlar om att liksom, klubban går sönder eller du vet, det är någon sån här jättestörningsgrej, då fattar man ju att då kan det ta både 2, 3 och 5 minuter om det är något sjukt som händer, men är det liksom tomt framåt och det är lugnt så där, då är det så det är lite pinsamt att det är en europé som åker dit på något sånt där, men rätt åt honom, långsamma spelare, fan alltså, vad tråkigt det är.
Ja, han har ju faktiskt visat upp lite så här tveksamma sidor på många olika sätt. Och, hävdat att minstan han borde vara med på Ryder Cup och, istället för att bara, de var duktiga de var som vann. Och så att det är där han håller på att göra sig till en...
Devastated, I'm devastated. Ja. Vad fan tror han? Han är rookie på Ryder Cup och väljer då så här, jag är på uttagningsplats nu här så att jag kommer att... skita i det, så jag spelar ett par amerikanska tävlingar här och tappar mark mot Höjgård-grabbarna här så.
Men han håller ju på att bli den där som man älskar och hatar. Nu är han ju inte med på på tv när jag tittar, vilket det blir ju knepigt. Och det är också någonting påtagligt, för nu när man tittar runt lite på alla tourerna som du och jag tittar på, så är det ju väldigt mycket öppen dörr för en massa nya figurer. Alltså det beror ju på att det finns Liv och det beror ju på att det är silly season också, självklart. Massa namn som man inte känner igen, och Robin Tiger Williams och sånt där dyker upp och förlorar särspel i Sydafrika. Och
just det.
Det händer grejer.
Ja, det händer grejer. Nej, men sen så måste jag säga att PGA-touren, de tjänar ju på det här oerhört för min del då. Är det 10 stycken nya europeer typ, kanske till och fler, för det är några andra som har spelat in sig där, som dyker upp och har lite attityd och lite såna här roliga saker. Shane Lowry var nu med och sådär, och han spelas in på andra kvaliteter, men det var ju 10 stycken sådär. Med Pavon till exempel. Det tillför ju oerhört mycket för mig i alla fall. För de här Eckroad-killarna som ser exakt likadana ut och gått i college och allt sånt där, de kan de ju skicka. Alltså, de är så jävla tråkiga och det finns inget, jag bryr mig inte. Men däremot när det kommer någon, de här, de är lite coolare helt enkelt.
Ja, men det är olyckligt att det leder
men
till
varför det. Varför är det så? Varför är amerikaner? Varför hatar man amerikaner så? Eller, alltså, inte hatar, men man bara tycker, fan vad töntiga de är.
Ja.
Alltså de flesta.
Ja, alltså, och då är det så att när de gör amerikaner på det här sättet, eller när de gör sig själva på det här sättet, då är det ju så. Gör som Jake Knapp. Ha liksom en konstig frilla någonting, men en spännande sving. Det måste ju finnas någon.
Ja, jobba som utkastare åtminstone.
Ja, precis. Ja,
inkastare kanske.
Men den här Austin Eckroat, han har ju ingen karaktär någonstans.
Nej.
Inte någon, alltså det är som man bara, och det lyckas de mycket bättre med än européerna har egentligen genomgående någon form av så någonting som man känner.
Personlighet.
Att, personlighet, någonting, vad vi ska kalla det för. Men ja, amerikaner kan ju dyka upp och se ut exakt likadana allihopa på något sätt.
Ja, men de är så jävla träiga.
Ja, det är de. Ja, precis.
Men vad är, blir de sådana i skolan eller? Är det high school som gör att de blir så trista?
Kyrkan tror jag, alltså det är,
ja,
kyrkan,
kanske det.
Här är barnen, här är familjen, det är de här liksom, ja men fan skiter väl i vad han har för barn eller? Du spelar en golf liksom, så att ja lite så är det, men det kan man verkligen gnälla över. Man behöver kanske inte titta på PGA-touren.
Nej, men nu när de har européerna där och så jo, men det måste man göra, för att det är ju där de stora, Rory var med och spelade nu och sådär, och det var ju kul och så, fast han gjorde ingen bra ifrån sig, men ja.
Nej.
Men han var ändå 3-4 slag efter ett tag där och sådär.
Jag tittar på DP World Tour, alltså listan där på hur gick resultaten. Och det är väldigt tydligt att nu, ja det är ju lite mindre tävlingar, men det var ju stort sett bara sydafrikaner. Jag hittade inte en svensk. Och så de är inte där lite längre. Men nu har ju PGA-touren lyckats snå dem till USA istället. De namn vi hade, eller har.
Ja.
Så att, ja, det är lite synd, det är det faktiskt.
Ja, men vi har några europeer eller svenskar som så här, men de, det är väldigt små tävlingar, och sen så var det en liten lucka mellan den i vad var det nu
okay.
Och sen så till nästa och sådär, och ska de vara borta 3 veckor bara för två, ja, så där. Tror jag. Så, okay. Och sen så är det en sån här joint venture tävlingar då,
just det.
Tror jag.
Det var Sunshine Tour också.
Ja, precis.
Ja.
Ja. Men du hade kollat en grej.
Ja, men nu vill jag kolla. Nu vill jag snacka Paddy's Golf Tips. Podrig Harrington, som vi har haft mycket skit att säga om. Ja, efter hur han var på som Ryder Cup-kapten och så vidare. Ja. Jag blir väldigt imponerad, för att han har väl förstått på något sätt att han har massa kvar att ge inom golfen, men och det kanske inte bara handlar om att spela mot de andra gamla gubbarna och liksom visa upp sig och vinna och så där, utan han verkar ju gediget nyfiken, tycker jag. Och han håller ju på med det här med speed swinging, superspeed och grejer, så att han undersöker helt enkelt hur man kan göra annorlunda och slå bollen längre och göra på andra sätt. Och så lägger han ut det. Så man kan hitta det på YouTube. Och dels så har han sina egna tips. Och såg jag någon intervju. Två stycken andra figurer som intervjuade Paddy. Och just det där att han kunde ju aldrig sluta prata. Det bara bubblar grejer ur honom.
Ävla vad han snackar.
Ja, han snackar nu fruktansvärt. Och de får inte stoppa honom. Men de bara garvar och tycker att det här är jätteroligt. Och jag är superimponerad av vad många bra just golf. Tips han kommer med. Han sund kring hur man ska stå inför när man slår. Att han garvar lite åt om man sitter så här, då ska man sitta på muggen, eller man ska ställa sig upp stor rak, liksom, plats med svingen. Han står aldrig stilla. Om du ska göra en rörelse som ska vara snabb och liksom så där, så kan du ju inte hålla på att fastna i. Alltså, så det är jättemånga bra grejer. Plus att han verkar kunna, och sen så kör han någon double overlap, och vet han, just det där öppenheten och att han är nyfiken och prövar grejer och vill dela med sig av det. Det är jätteimponerande. Och sen pratar han om något jätteviktigt, tycker jag, att alla hämningar, alltså allting du har som hämmar dig själv i svingen, de måste bara bort liksom. Ja, och du måste hitta ditt eget sätt, och så har han lite olika verktyg, lite, det är inga klubbor, han svingar skaft med vikter på olika
sätt. Just det har jag sett.
Ja, precis, så att, nej, men det var verkligen jättekul. Det skulle jag verkligen rekommendera alla att titta på och tänka över, för det finns massa att tänka över där, och han kommer ju ompröva uppenbarligen allt liksom, tror jag, som man säger om golfsvängen och sådär. Tycker jag var kul. Sen är det här med om man ska följa honom i fotspåren där och pröva lite speedswing och sådär. Så man måste ha lite utrustning. Men han hade någon, man måste ha en monitor, det är liksom viktigt. Man ska ha någonting som mäter klubbhastigheten. Det kostar ju lite pengar liksom.
Ja, men där, de är ju på väg ner de där.
Ja, det kanske
alltså, ja. Det var ju som ett 5 årslöner förut sådär. Men nu är det några tusenlappar. Ja, så har man en liten mackapär. Priset är inte problemet. Problemet är att ha den där stående på rangen eller någonting sånt där.
Ja, okay. Ja.
Och sen så kommer någon man känner förbi.
Ja.
Det går ju inte. Så det måste ju liksom döljas på något sätt. I något jag vet inte vad. Men någonting sånt där. Så att man inte framstår som en liksom, dåre. Så det ytar ju allt.
Ja, det kan man väl vara.
Ja, men det står det Hans och Johan nere på range kvart 6 på morgonen och svingar hastighet. Så, ja.
Så hårt man kan.
Ja, men det är ja. Ja, han är skön. Han är riktigt skön. Ja. Han försökte gå ner i vikt eller få en sån här, han skulle få 0% i body fat. Nej, det var, men han skulle liksom så där, han skulle ha rutmage. Och sådär, han gav sig fan på det sådär. Men han lyckades inte. Men man kan tänka sig hans disciplin när det liksom gäller att leverera på något sätt sådär, att ge sig fan på.
Ja.
Men han fixade inte det. För att det var liksom han åt liksom ingenting på flera veckor. Träna som en idiot.
Det är spännande, han måste ju, han pratar ingenting om det om styrketräning och sådär, men om man håller på så där och svingar så där hårt så måste kroppen måste vara rätt stark för att hålla på det. Han är ju i och för sig inte någon jätteålder, han är 51 sådär, så att, men det måste börja kännas, man ser det på vänsterbenet börjar få ta emot liksom mycket kraft när han drar igenom så. Fast den samtidigt sunda grejer som han gjorde, någon visar upp någonting så på huvudet där, med huvudet ska stå still, bara nej, han gjorde dem någon av en sving och så får en cirkel runt huvudet, cirkeln rörde sig rätt så våldsamt på olika sätt och så, och det bidrar ju till att kroppen håller, att man inte går på de här ner med skallen och allt möjligt sånt där, men det är stora krafter inblandade.
Jag tycker det är lite intressant där, alla de här som de slår så jävla långt nu och så här. Men deras vänsterben, i alla fall foten, rör sig, sitter inte fast liksom i marken på 8 av 10 utan, så här, utan den förflyttar sig, framförallt vrider den sig. Så foten pekar, när de är klara med pekar den i bollens riktning typ sådär.
Ja, just det.
Men det, om man jämför med en spjutkastare till exempel, de har det här stämmet hela tiden.
Ja, just det.
Den ska ner vänsterfoten, och det måste ju vara den mest skadefrekventa jävla sport man kan hålla på med, måste vara spjutkastning. Det är ju helt sjukt sådär.
Ja, det finns
så, slitage.
Ja.
Men där är det som krävs för att få lite fart på grejerna och få iväg det här spjutet. Att man har kvar vänsterfoten och stämmer. Och det har ju varit den gamla skolan i golf också. Det är ju först de senaste 5 åren som folk har börjat släppa vänsterbenet från att det inte stäm kvar i svingen liksom, på samma sätt som det var tidigare.
Men jag tror att det är stäm, för att det var som Paddy sa att... Alla som slår riktigt långt, de är i luften när de träffar bollen. Alltså, de har ingen kontakt med underlaget när de träffar bollen. Och det betyder att de har stämt av. Alltså, man trycker till tidigare. Och det visar,
man trycker till, men inte med vänstern, va? Eller?
Ja, men det kan nog stämma att man trycker till med båda faktiskt. Uh-huh. För han visade det. Alltså, för du ska få riktigt ordentligt fart i klubban så måste du stanna kroppen, för det kommer klubban i fatt, den ska liksom risa i fatt, ungefär som du snärtar med en handduk eller någonting som så stannar man ju liksom, och det är det här stannandet som är stämmet, fast det ser lite annorlunda ut i golf faktiskt. Men just med drivers så tror jag att de stämmer ordentligt, just eftersom de är inte på marken.
Det där stanna kroppen lät intressant faktiskt. Men jag fattar vad han menar lite grann, tror jag.
Ja. Så att armarna ska liksom releasa och klubban ska komma fatt.
Ja, precis.
Ja, för drar man igenom hela tiden så förstår man hela rörelsen.
Nej, det ska vara tryck naturligtvis.
Ja.
Det var helt intressant. Min devis har alltid varit det här att Alltså vi försöker likna det vid att man får inte vara spänd i kroppen. Alltså nej, armarna måste vara avslappnade och du får inte hålla för hårt i klubban och såna här saker. För gör du det, då låser du musklerna. Nej. På samma sätt som en backhand pingis till exempel. Ska du slå en backhand pingis så hårt du bara kan, så instinktivt så slappnar du av jättemycket. Så du får pisk i grejerna. Och det måste vara likadant, eller det är likadant i golf så, i så viss utsträckning i alla fall. Så ju längre närmare ut mot klubban du kommer, desto mer avslappnad måste vara i handlederna, händerna, underarmarna liksom sådär. Och sen så får du vara ganska spänd och så i kanske mage och ben och sådär.
Och så just när du slår en backhand, då slår du ju, då släpper du ju lös racketen framförallt.
Ja, just det.
Du drar ju inte med en våldsam rörelse upp och armen är rakt upp, utan du snärtar ju till.
Ja, exakt. Ja, och det är just det. Att kunna snärta, att få hastighet i en backhand, och egentligen samma sak i en forehand också, men du det är inte lika tydligt där som i en backhand. Och då fattar du direkt, självklart här, om du är någorlunda, att du måste slappna av jättemycket för att få fart i grejerna. Sådär. Det fattar man ibland inte när man är ute och spelar golf. Att ska jag slå den här bollen 150 meter med en järnsju här någonting, så måste jag vara lös i kroppen. Liksom. Utan det brukar tyvärr bli tvärtom. Ju hårdare man ska slå, desto mer spänner man sig. Och då får man ingen fart i grejerna helt enkelt.
Nej, det kommer tillbaka.
Jävligt.
Ja. Sam Snids tips för om man vill slå en lite längre drive: du ska köra mer olja i kroppen.
Ja, exakt. Ja. Men det är ju ungefär exakt det jag sa. Om du hade lyssnat på mig. Så,
för jo, en gång. Jag skulle berätta hur Sam Snids sa det.
Ja, men vem är det? Liksom.
Ja, vem är det? En gammal gubbe, han är död för länge sedan.
Ja, precis. Ja, inte så jävla länge sedan. Jävla otrolig snubbe egentligen.
Ja, var
ja. Ja, har vi något mer? Har vi något att se fram emot?
Det har vi väl aldrig.
Precis.
Nej, men nu är det väl, ja, det håller på, det kommer bli allvar i april. Det blir ju Masters liksom. Men innan dess vet jag inte om, titta på tjejerna så här, och de har väl inget spännande heller. Jag tycker i och för sig ska bli kul när de spelar Shadow Creek, den gillar jag. Det är första helgen i april, 3-7 april. Det är svinkul. Sen, ja. Jag tittar på, jag har deras schedule här, tjejerna. Man tittar på det. Det är liksom, purse står det på en här. För Hills Heripack Championship. $2 million. Jaha. Då tänker man så här, är det till tredjeplatsen eller någonting? Nej, det är alla pengarna hela tiden. Ja.
Fast den här Ramco, där var det riktigt jävla bra betalt när de var spelade. Så att, där var det riktigt schysst.
Och här är det väl några stycken. Alltså, vad vinner grabbarna när de vinner nu? Som en sån här liten skittävling som Austin Eckroth vann väl 25 miljoner eller någonting.
Men däremot så tror jag att $2 million står sig väldigt, väldigt bra på Europatouren just nu när de är nere på. Det går nog ingen nöd på dem där. Tror jag inte.
Tjej, men det är ju hela, det är hela tävlingen. Och det här är The Chevron som kommer sen då, som nu är i Texas då, det är 5 miljoner. De har ju inte alls dragit nytta av den här utvecklingen som Liv har inte dragit igång. Det har inte blivit motsvarigheten där att man kommer att konkurrera om och försöka sno alla spelarna. Så att,
nej, det har de inte, men däremot så har de ju då att de har satsat in, jag vet inte, 6 tävlingar om året tror jag, någonting sånt där, som Aramco har på Europatouren. Då kommer det ju över en del amerikanskor och sådär, och det är ju så där, tycker jag, där har det blivit riktigt, riktigt bra. En bra lösning på något sätt. De vill ha exponering och de vill komma in i det här på något sätt och sådär. Och då tycker alla att där har de möjlighet att tjäna jättemycket pengar. Och det, sen så finns det några jobbiga jävlar som tycker att det där är helt fel och sådär. Men jag tycker att det är schysst faktiskt, måste jag säga.
Ja, men det är väl lättare att tycka jag gilla än det andra livupplägget.
Ja, nu var det, vem var det nu igen som alltså sa att PGA-touren är en feeder-tour nu till till LIV egentligen. Ja. Och för att alla bra spelare spelar på LIV. Och,
Westwood och Bolter och de här.
Ja, fast du har även liksom, några jävligt duktiga helt enkelt. Som kan, de kan helt enkelt dominera Masters. Om de har lite flyt så kan de liksom ta de fyra, fem första platserna. Ja, så jävligt är det. Så att man kan ju verkligen säga. Och, alltså, och, sen så är, och så har de ett format som ingen jävel verkar tycka är något kul att kolla på. Och liksom så där. Så att golfen vinner över spelet. Alltså, det ska vara fyra. Det ska vara någonting som vi gillar helt enkelt i golf. Sen spelar det ingen roll. Är det något vi inte gillar med alltså, i upplägget i spelet, då kollar inte folk. Och där har de ju bränt sina skepp och klantat bort det. Skulle de liksom till nästa säsong komma på att nu gör vi LIV till det där klassiska. Alltså fyra runder, bla 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 och sådär. Vi skiter i lagen, vi har bara 50 jävligt bra spelare. Någonting sånt där. Då skulle man ju, då tror jag att de skulle bli livsfarliga helt enkelt mot PGA-touren. Plus att om de skulle lägga dem på, ha råd att lägga dem på riktigt bra klassiska golfbanor också.
Ja, just det.
Och inte bara någon sån här serieproducerade golfbanor som ingen känner till eller ingen bryr sig om eller något sånt där. Ja. Utan de skulle sådär. Det är en otroligt märklig tid faktiskt, måste man säga.
Ja, det.
Jag tyckte från början att sådär. Rätt åt de jävlarna på USA-touren som har snott alla våra bra spelare. Nu får ni känna hur det känns. Det var min spontana grej när LIV kom och sådär. Så här jävla roligt har vi haft det på Europa-touren i alla år. För ni har snott alla spelare. Nu snor de från er. Men nu börjar man ju känna så här att det är bara liksom fyra tävlingar om året. Nu är det för sig OS i år. Det är lite kul, jag har inte pratat om. Ni är ju Paris och National och allt sånt där. Det är skoj som fan. Men det är lite för lite med de allra liksom, bra, bästa spelarna helt enkelt. Tycker jag.
Ja, det är. Oh, precis.
Så med de kloka orden så tycker jag vi stänger butiken för idag. Då. Och så hörs vi om en vecka och så tackar vi våra lyssnare.
Ja, tack så mycket.
Så tack så hemskt mycket för att ni lyssnar. Och så hörs vi om en vecka igen. Ha det så gott. Hej hej.